بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم نتيل أطن ديلا في فكرارين في حديث جبريل، ودهار كمر إن شاء الله تعالى بليدا سيستا ديلا إذا سيري. Vi talade i förra lektionen om tron på nästa liv. Vi har talat om imans pelare, tro på Allah, hans änglar, hans böcker, hans sändebud, den yttersta dagen. Och vi har en av dessa pelare kvar. Är det någon som vet vilken den är? Tron på? Al-Qadr, som på svenska är? Ödet, precis. Tro på ödet, det förutbestämda. Och tron på ödet är viktigt. Det är någonting som utmärker den troende. Att han har en förankrad tro på att Allah subhanahu wa ta'ala har förutbestämt allting. Allting är skrivet. Och vi tror på ödet som det har nämnts i Koranen och i Sunna. Allah subhanahu wa ta'ala nämner tron på ödet i Koranen då han säger inna kulla shay'in aw nam inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar, att vi har skapat allt med ödet. Och Allah säger också i Koranen kulla yusibana illa ma kataba Allah lana, säg inget annat än vad Allah har skrivit kommer att drabba oss. Yani allting är skrivet, ingenting kommer att drabba oss om Allah inte skrivit denna sak. Nam. När det kommer till tron på ödet, så tror man att ödet har fyra nivåer. Eller tron på ödet omfattar fyra nivåer av tro. Och vi kommer inshallah kortfattat gå igenom dessa nivåer. Den första nivån är att vi tror på att Allah subhanahu wa ta'ala alltid vetat allting. Den gamla kunskapen. Allah Azza wa Jalla har alltid vetat allting som kommer att hända. Han vet allt som kommer att hända. Det finns ingenting som undgår Allah subhanahu wa ta'alas kunskap. Och här lägger de också till att Allahs kunskap inte förnyas. Vi vet till exempel vi kanske vet någonting. Och så får vi ny information och vår kunskap förändras. Vi blir uppdaterade. Men Allahs kunskap blir aldrig uppdaterad. Den har alltid varit perfekt. Allah har alltid vetat allt. Yani att vi skulle sitta här och ha denna lektion och exakt vad som sägs, att han nickar med huvudet, att han lyfter handen. Allt det här har Allah alltid vetat. Alltid. Är ni med? Så att det finns ingenting som är nytt för Allah. Och Allah subhanahu wa ta'ala glömmer inte heller någonting. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. Allah är inte glömsk. Din Herre är inte glömsk. Det här är första nivån. Att vi muslimer tror att Allah azza wa jalla, han är al-alim. Han är den allvetande. Som alltid vetat allt. Den andra nivån av ödet är att vi tror att Allah skrivit ner allt som kommer att hända i en bok som heter Lawh al-Mahfuz. Den bevarade boken. Den är bevarad från förändring. Allah subhanahu wa ta'ala skrev ner allting som kommer att hända i denna bok. Vet ni när Allah skrev ner vad som kommer att hända i denna bok? 50 000 år innan det han skapade skapelsen. 50 000 år innan så skrev Allah ner allt som kommer att hända, yani någonsin. I denna bok. Varenda liten sak. Det finns ingenting som inte nämns i denna bok. Och därför så sa profeten alaihi salam att mänsklighetens öde skrevs ner innan skapelsen av himlarna och jorden med 50 000 år. Och denna hadith finns i muslim. Den tredje nivån av tron på ödet är att Allah subhanahu wa ta'ala vill, har alltid velat allting som kommer att hända. Ingenting sker förutom att det är med Allahs vilja. Och vad Allah inte vill kommer aldrig att ske. Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Om Allah vill någonting så säger han bara bli, och det kommer att bli. Det är också en viktig punkt. När vi kommer till ödet, och ödet kan vara lite komplicerat att förstå sig på. Men samtidigt, som det har nämnts av vissa av sahaba, så är ödet yani Allahs hemlighet och sirrullah, yani någonting man inte ska fördjupa sig i. Det kan ibland vara lite över vår förståelse. Men inshallah, det är inte svårt för den som Allah underlättar för. Allah Azza wa Jal vill allt. Men det betyder inte, alltså han vill allt som händer. Allt som händer har Allah velat. Men det betyder inte att han tycker om allt som händer. För någon kanske säger, men har Allah velat att barn ska svälta, att det ska vara krig, att det ska vara orättvisa och folk ska vara förtryckta? Nej, det här är någonting som Allah har velat. Men det är inte någonting han tycker om. Men han tycker om vad detta sen leder till. Inne med? Att någonting kan se ut som väldigt dåligt. Men Allah Azza wa Jalla har aldrig skapat någonting och velat någonting som är helt dåligt. Utan det finns alltid en vishet bakom det. Och även om någonting är dåligt så leder det till någonting gott. Som till exempel, låt oss ta det största onda och dåliga som finns. Det är Satan, eller hur? Shaitan. Har Allah velat att han ska finnas? Ja. Har Allah skapat honom? Ja. Visste alla vad han skulle göra? Ja. Finns det en vishet bakom att Allah skapade Satan? Ja, eller hur? Och det är det här kriget mellan gott och ont. Kampen mellan de goda och de onda. Att Allah sätter våran tro på test. Det här testet skulle inte kunna genomföras om Shaitan inte fanns. Så han har ett syfte. Han är ond, men det finns gott i att han finns. Är ni med? Så det finns ingenting som är helt genomruttet och helt ont, 100%. Där det finns någon som helst nytta. Nej, det finns nytta i allting. Och ibland kan det vara så att man gör någonting man ogillar. Man vill göra det, men man ogillar att göra det för att det leder till någonting bättre. Till exempel, ett enkelt exempel. Du får ett barn, ett spädbarn. Och barnet behöver en spruta. Okej? Okay? Vill du egentligen ge barnet en spruta? Nej. Vad händer i reaktionen? Barnet kommer att gråta. Du vill inte ha den här reaktionen. Men vad händer när barnet får spruta? Han kanske blir immun mot en sjukdom. Och det vill du. Eller hur? Så du gör någonting som du ogillar. Eller så du gillar det inte. Men du vill göra det, men du ogillar det. Och det leder till någonting gott. Är ni med? Och vi människor i vår bristfälliga förståelse förstår inte visheten bakom allting Allah har gjort. Men vi vet att Allah Azza wa Jalla bestämmer bara vad som är hikma, vad som är vishet och vad som är rättvisa. Även om vi då inte förstår oss på det. Så här är då den tredje nivån, att Allah Azza wa Jalla har velat allting som har hänt i skapelsen. Och den fjärde nivån av ödet är att Allah subhanahu wa ta'ala har skapat allting och satt allting i verket. Allting som Allah har vetat, skrivit ner och viljat eller velat, har han då skapat och satt i verket. Så som Allah säger, Allahu khaliqu kulli shay. Allah skapar allt. Och Allah säger också att det är han som skapat er och skapat vad ni gör. Så de här fyra nivåerna av ödet vill jag att ni ska komma ihåg. Vad innebär det att tro på ödet? Det innebär att tro på att Allah alltid vetat allting. Han är al-alim. Det finns ingenting som Allah inte vet. Han vet allt som varit, allt som är och allt som kommer att ske. Och han vet hur saker skulle vara som inte finns om de skulle vara. Det finns ingenting som undgår Allahs vetskap. 2. Allah skriver ner allt som kommer att hända. 3. Allah vill allt som händer. Och 4. Allah skapar det han skrivit ner kommer att hända. Okej? Okay? Så de här fyra nivåerna är viktiga att komma ihåg. Vad är den första nivån? Allahs eviga och allomfattande kunskap. Andra nivån? Skrivet allt. Tredje nivån? Vilja. Fjärde nivån? Satt det i verket, skapat det. Okej? Okay. Hur kan man veta att någonting är skrivet? Det finns två sätt. Generellt, ödet är dolt. Människan vet inte ödet och vad som händer i framtiden. Det är dolt, det är bara alla som vet. Men det finns två sätt att veta att någonting är skrivet. Det första sättet är att en viss sak händer, någonting sker. Då vet du att det här var skrivet, det här var ödet. Det är chans. Om någonting händer, det var ödet. Det finns ingenting som händer som inte var ödet. Okej? Okay? Det andra sättet är att du vet det genom uppenbarelse. Till exempel att profeten Muhammad a.s. berättar att innan domedagen så kommer Dajjal att komma. Ya'juj wa Ma'juj, Mahdi, Isa ibn Maryam. Det kommer att ske si och så. Du vet att det här är något som är ödet. För han talar inte från sig själv, utan talar från uppenbarelse. Okej? Okay? Så med de här två sätten kan du då veta att någonting är skrivet. En annan fråga som också kan dyka upp. Kan man ändra på ödet? Kan man det? Ja. Det kan man inte. Jag kan inte ändra på ödet. Det som är skrivet är skrivet. Vad säger vi då om hadithen att inget ändrar på ödet förutom dua? Och det finns ingenting som ökar i ens ålder förutom yani, godhet mot ens föräldrar eller släkt. Och Sheikh Albani nämner att den hadithen är hasan. Vad menas med att inget ändrar på ödet förutom dua? De lärda säger förklaringen på denna hadith att vad som menas med hadithen är inte att ödet ändrats, utan vad som menas med hadithen är att en viss sak händer dig, du får någonting som du ber om. Du gör dua, du säger ja Allah, ge mig den här saken. Och du får den här saken. Då är det ödet att du skulle göra dua för att få denna sak. Är ni med? Hade du inte gjort dua hade du inte fått det. Men Allah bestämde och visste att du skulle göra dua, vilket blev då orsaken till att få denna sak. Så att på det sättet är dua länkat till ödet. Och på samma sätt är det också med att man får längre liv och mer baraka i sina pengar. Att en person, om det är ödet att han ska vara god mot sina föräldrar, att han ska vara lydig, vänlig mot sina släktingar och hålla släktbanden, så kommer Allah ge honom ett välsignat liv, fyllt av baraka, och ge personen mera bättre ekonomi. Baserat på vad? Att han har dessa egenskaper. Så det ena leder till det andra. Och det var ödet. En annan viktig sak som också man kan diskutera när man pratar om ödet. En frågeställare som dyker upp. Och det är det här med frivilja. Många har kommit med den här frågan. Alltså, om allting är bestämt, har vi då en frivilja? Och vad är då meningen med att ens göra någonting om allting är bestämt? Det är en sån här frågeställare som kommer upp. Och det finns, alhamdulillah, ingen motsägelse i detta. Utan Allah subhanahu wa ta'ala har givit oss en frivilja. Han har visat oss de två vägarna. Den goda vägen, den dåliga vägen. Och givit oss en frivilja. Skickat profeter, sändebud, skickat uppenbarelser. Givit oss ett intellekt, ett förstånd. Och givit oss valet att välja. Men alla visste vad vi skulle välja. Och så att de går hand i hand. Det vi gör är redan skrivet. Men du har samtidigt en frivilja. För om vi inte hade en frivilja, då skulle vi kunna säga till Allah på domedagen, om han frågar oss varför syndade du, att jag hade ingen frivilja. Men den här ursäkten finns inte på domedagen. Du kan inte säga till Allah att du inte hade en frivilja. Varför följde du inte profeten? Ja, men det var ödet. Du kan inte säga så. Du själv gjorde det valet att inte följa profeten. Är ni med? Så man har en frivilja, men Allah vet vad vi kommer att välja, och det är skrivet. Är ni med? Så att de går inte emot varandra. طيب ده هو اللي تكوت فتت عن القدر أدت وأنتي اللي بكتي صوتي بالبقى أبرون دمام vi har nämnt innan att alhamdulillah islam är den vackraste religionen, den perfekta religionen, religionen som är helt felfri och fri från motsägelse. Och det här yani, genomsyrar hela religionen. Och speciellt när det kommer till aqida, trosuppfattning. Alltså allting. Allting i islam är logiskt. Om du jämför med andra religioner så är det ologiskt. Det fattas pusselbitar, det finns inga svar, det är motsägelsefull. Om du frågar deras lärda så kommer de att säga att ja, det är en gåta, vi vet inte. Och kanske komma med egna svar och liknande saker. Till exempel så finner vi kristna som inte kan svara på varför det finns ondska på jorden. Varför finns det ondska? Är det här någonting som Gud vill, som han gör, som han inte gör? Kan han kontrollera, kan han inte kontrollera? Vet han om vad som händer? Vet han inte om vad som händer? De kan inte svara på de här frågorna. Samtidigt som de säger att han är allsmäktig och allsvetande. Så att, är han allsvetande men vet inte vad som händer? Eller visste inte vad som skulle hända? Är han allsmäktig men kan inte påverka vad som händer? Är ni med? De kan inte svara på de här frågorna. För dem det blir motsägelsefullt. Men för oss, alhamdulillah, vi har svar. Det händer vissa saker. Det är prövningar. Det finns en vishet bakom det. Det kan vara ett straff på grund av våra konsekvenser. Det finns många visheter med dessa saker som händer i världen. Jag vill också nämna också här med just det här med tron på ödet. Är någonting som ger människan harmoni och trygghet. Att som muslim så vet vi att i det här livet prövas du med ont och gott. Som Allah har sagt i Koranen. Vi kommer pröva er med ont och gott. Det är hela tiden mellan dessa två. Hälsa, sjukdom, rikedom, fattigdom, styrka, svaghet, lycka, olycka och så vidare. Men vi lär oss med ödet att hantera glädje och att hantera sorg. För vi vet att allting är skrivet. Om vi får glädje, välgång, vi får pengar, hälsa och liknande, så överdriver vi inte vår glädje och missbrukar dessa gåvor. Utan vi vet att det här är någonting som Allah har skrivit med en vishet och det är en prövning. Och man tackar Allah subhanahu wa ta'ala och behandlar dessa gåvor på bästa sätt. Eller hur? Och man säger inte heller det här på grund av mig. Det här är min smarthet som gav mig dessa pengar eller det är Allah azza wa jalla som gav mig dessa pengar. Två, man drabbas av en motgång. Svårigheter, sorg, förlust. Så hanterar man också dessa problem så mycket bättre. Man vet att det här är ödet. Allah har en vishet i det han gör. Allting är skrivet. Allah vill mig väl. Allah älskar de troende. Han vill oss väl. Han gör inte orättvisa mot någon. Så man säger, alhamdulillah ala kulli hal. Tackar Allah i alla tillstånd. Om du råkar göra någonting fel, någonting inte stämmer, någonting inte blir bra som du vill att det ska bli, du säger, qaddar Allah wa ma shafa. Det här är ödet. Det här är vad Allah vill. Allas. Och du går vidare i livet. Eller hur? Medan man ser icke-troende, när de drabbas av en motgång, krossas deras liv ibland. Hamnar i en depression resten av livet. Medan man som muslim, visst, man blir nedstämd, man blir ledsen, det är helt okej. Men så länge man inte går över gränsen. Man säger inte, ja Allah, varför gjorde du det här mot mig? Och så vidare. Det här är inte rättvist. Och nej, man vet. Alhamdulillah, alla prövar sina tjänare. Alla prövar de han älskar. Och det finns en vishet i allting. Och inshallah, det här kanske leder mig till det bättre. Hur många människor till exempel har inte drabbats av en motgång? De var på fel väg. Drabbades av en motgång och kom tillbaka till Allahs väg. Är det inte så? Det blev en veckaklocka. Det blev en väckelse. Den här motgången. Han var med en bilolycka. Kanske hans kompis dog eller något. Det är jättehemskt. Men han var på fel väg. Och när det här hände fick han en veckaklocka. Och vände sig tillbaka till Allah. Så var inte denna motgång i slutändan någonting positivt? Ja, det finns visheter i allting som vi ibland inte förstår oss på. Så tron på ödet är en jätteviktig del av vår religion. Tayyib. Vi finner sen i denna hadith, hadith Jibril, att när Jibril alayhi salatu wassalam hade frågat om al-iman, så frågade han honom och sa, ja Muhammad, akhbirni an al-ihsan. Berätta för mig om al-ihsan. Jag vill att du ska komma ihåg den här hadith. Han sa, berätta för mig om el-iman. Berätta för mig, eller berätta för mig om el-islam. Berätta för mig om el-iman. Och berätta för mig om el-ihsan. Han ställer de här tre frågorna. Vi har pratat om el-iman. Vi har pratat om el-islam. Och nu kommer el-ihsan. Och vad är el-ihsan? El-ihsan betyder att göra någonting på bästa sätt. Ahsin, yuhsin. Yani fullborda någonting. Göra någonting på ett perfekt, fullbordat sätt. Inna Allah har katab al-ihsan ala kulli shay. Allah har föreskrivit att saker och ting ska utföras på bästa sätt. Men vad är ihsan i dyrkan? Profeten alayhi salatu wasalam definierade i denna hadith al-ihsan. Och han sa att al-ihsan är att du dyrkar Allah så som du såg honom. Du dyrkar Allah så som att du såg honom. Och kan du inte se honom så vet att han ser dig. Det här är al-ihsan. Och det här är den högsta nivån av tro. Yani, en person blir muslim. Han blir muslim. Han får grundläggande tro. När personen sen får en starkare tro, då blir han mu'min. Han blir en troende. Och när personen sen går ännu högre upp, så blir han en muhsin. Och det är den högsta nivån man kan nå i el-islam. El-muhsin. Och det är den personen som har den här, det kallas för muraqaba. Att man ständigt är medveten om att Allah ser det. Inte bara en medvetenhet, utan denna medvetenhet leder också till att man sen agerar utefter den. Man vet att Allah ser en, så man låter bli att gå till ett ställe där Allah inte vill att man ska vara. Man vet att Allah ser en, så man undviker inte att vara på ett ställe där Allah vill att du ska vara. Allah vill att du ska vara på fredagsbönen imorgon. Du vet att Allah ser dig, om du inte är där, Allah, jag ska vara där, för Allah ser mig. Du vet att Allah ser dig, du går inte till ett ställe som är haram. För Allah vill inte att du ska vara där. Är ni med? Du talar inte haram för du vet att Allah hör det. Du vet att änglarna skriver. Du lyssnar inte på haram. Du kollar inte på haram för du vet att Allah ser det. Är ni med? Och därför som muslim, om man skulle låsa in dig i Sveriges bankvalv. Här är 1 000 miljarder kronor och guldtackor. Och det står en lastbil utanför, kamerorna är avstängda. Du kan fylla lastbilen om du vill. Eller du kan inte göra någonting alls. Vad gör du? Ingenting alls, alhamdulillah. Du är där och bevakar att ingenting händer kanske. Bevaktar pengarna och så på morgonen och säger tack så mycket, hej då. Eller hur? Du kan inte ta någonting, för alla ser det. Alla vet vad du gör. Så det här är jätteviktigt. Och tänk er det här. Det är jätteviktigt. När du ska dyrka Allah, till exempel, inshallah vi ska be kanske Isha. Om du ber som att du stod inför Allah på domedagen, hur skulle du utföra den här bönen? Allah är framför dig. Skulle du stå och kolla till höger och vänster och tänka på fotbollsmatcher och tänka på det ena och det andra? Eller skulle du be med full fokus? Självklart med full fokus. Du skulle göra bästa bönen. Och så egentligen borde all våra dyrkan vara. Som att vi stod inför Allah. Men kan du inte uppnå denna höga nivå, vet åtminstone att Allah ser dig. Allah ser dig när du ber. Allah ser dig när du fastar. Allah ser dig när du är i ditt rum bakom låsta dörrar. Så att man alltid har den här medvetenheten. Vilket leder till att man som muslim kommer att agera bättre. Man kommer att lyda Allah även om ingen människa ser det. För man vet att Allah subhanahu wa ta'ala ständigt vakar över. Sen så säger Jibril alayhi salatu wassalam, akhbirni an as-sa'a, berätta för mig om timmen, det vill säga domedagen. När är den? Och då så svarar profeten alayhi salatu wassalam att den som frågas inte vet mer än den som frågar. Yani, du är den kunnigaste ängeln. Och jag är den kunnigaste människan och profeten. Jag som har frågat vet inte mer än den som frågar. Yani, det här är en fråga vars svar varken du eller jag har. Endast Allah vet när domedagen är. Och kunskapen om när domedagen infaller, vilket år, vilken månad, vilken vecka, vet ingen. Allah subhanahu wa ta'ala har nämnt i Koranen att Endast han har kunskapen om detta. وَعِنْدَهُ مَفَتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّهُ. Allah säger här att det är han som har nycklarna till det dolda. Endast han känner till dem. Och profeten a.s. sa att nycklarna till det dolda är fem. En fem saker känner endast Allah till. Och han nämnde då tron eller när domedagen är. Så ingen vet när domedagen är exakt. Alltså vilket år, månad, vecka. Det enda vi vet är att den infaller på en fredag. Som det har nämnts i en autentisk hadith. Att domedagen är på en fredag. Profeten a.s. sa: den bästa dagen som solen stigit upp på är fredagen. Det var under fredagen Allah skapade Adam. Det var på fredagen han fick gå in i paradiset. Och det var på fredagen han togs ut från paradiset. Och det är på fredagen som domedagen kommer att infalla. Så domedagen infaller på en fredag. När? Allah a'lam. Det vet vi inte. Och när profeten a.s. frågades den här frågan: när är domedagen? Så svarade han, som vi finner i haditherna, på tre olika sätt. Den här frågan kom ofta till honom. När är domedagen? Så han svarade på tre olika sätt som vi kan ta lärdom av. Det första är att han sa: jag vet inte. Ingen vet. När är domedagen? Alla har. Ingen vet. Det andra var att han svarade med att nämna några av domedagens tecken. Han sa till exempel: domedagen är då folk inte längre är pålitliga. Då makt ges till fel personer. Då är domedagen. Ja, då är domedagen precis nära. Då kommer domedagen komma. Eller han svarade med att en väcka personens intresse för vad som egentligen är viktigare. En beduin sa: ja Muhammad och ja Rasulullah, metasa'a, när är domedagen? Och då så säger profeten alaihi sallallahu alaihi wasallam: vad har du förberett för domedagen? Ja, det här är den viktiga frågan. Ja, om du idag vet att domedagen är om 30 år och sen du lever som en syndare, gynnas du av kunskapen om att domedagen är om 30 år? Nej. Utan det viktiga är inte när domedagen är. Det viktiga är: vad har vi förberett för domedagen? Hur lever vi det här livet? För när vi dör, då påbörjar vi vår domedag. Då har vi flyttats från hayatul dunya till hayatul akhira. Från livet av agerande till livet av belöning. Eller straff, beroende på hur vi levde i detta liv. Så det viktiga är inte när domedagen är. Det viktiga är: vad har vi att möta Allah med på domedagen? Så att vi rannsakar oss själva och ställer oss denna fråga: vad har jag förberett för domedagen? Kan du möta Allah om du skulle dö i natt? Kan du möta Allah imorgon och säga: alhamdulillah, ja Allah, jag gjorde det jag skulle göra i dunjan. Bad du dina salat? Ja. Fastade du Ramadan? Ja. Var du kriminell? Nej. Och så vidare. Om svaret är så, alhamdulillah, fortsätt. Om svaret inte är så, vilket det är för det mesta av oss, att vi har många brister, ändra på det. Du har möjlighet, du sitter här idag. Betyder att du har möjlighet att ändra på saker och ting. Tänker alla som har dött. Alla önskar att de kunde komma tillbaka för att ändra på saker och ting. Göra mer av det goda, be om förlåtelse för det dåliga. Så vi har den här chansen idag att ändra på de fel som vi har gjort. Och då så säger sen Jibril alayhi salam: men berätta då för mig om dess tecken. För akhbirni an amaratiha. Yani, vad är det domedagens tecken som visar på att domedagen är nära? Och domedagen har många tecken. Det som kallas för alamatu sa'a av ashratu sa'a. Domedagens tecken. Tecken som tyder på att den är nära. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam har nämnt tusentals saker som skulle komma att hända i framtiden. Och subhanallah, alla de här sakerna händer exakt som han har sagt dem. Och domedagens tecken kan delas in i två kategorier. Vissa lärda säger de som är mer avlägsna från domedagen och de som är närmare domedagen. De som är jättenära domedagen och de som är mer avlägsnade från domedagen. Tidigare och senare tecken. Och vissa säger mindre tecken och större tecken. يعني العلامات الصغرى والعلامات الكبرى de mindre tecken för domedagen och de större tecken för domedagen. Och vissa säger också de mindre tecken som varit, de tecken som är och de stora tecken som inte kommit. Och om man kollar på domedagens tecken, det finns till exempel böcker, Ashrat och Sa'a, många liknande böcker, så finner man att de har den här kategoriseringen. Att de nämner de tecken som skedde under profetens tid, alaihissalam. Han nämnde att vissa saker skulle ske, och de skedde. Och sen de tecken som hände strax efter hans bortgång. Och de skedde också exakt så som han sa. I detalj och på året och på platsen. Och sen de tecken som fortsätter fram tills idag. Som vi kan se idag. Och dessa tecken, domedagens mindre tecken, är de flesta av tecken för domedagen. Och de flesta av dessa tecken har faktiskt hänt. Men alla dessa hundratals saker han berättade om, eller tusentals saker, har hänt och händer. Och många av dessa tecken händer idag. I den tiden som vi lever i. Vilket tyder på att domedagen är otroligt nära. Alltså profeten alaihissalam, han sa, jag och domedagen sändes så här. En här är domedagen, längst upp på långfingret. Och här sändes han. Yani, och det här var 1400 år sedan. Yani, han sändes strax innan domedagen. Subhanallah. Iqtarabat as-sa'a. Allah säger, domedagen är nära. Subhanallah. Så domedagen är jättenära. Och när vi kollar på dessa tecken, det är läskigt. Yani, vi ser alla de här sakerna hända framför oss. Att ränta kommer att bli vanligt. Är det inte vanligt idag? Alltså det kommer en tid där muslimen eller personen inte bryr sig om hur han tjänar sina pengar. Halal eller haram. Är inte det här någonting vi kan säga idag hos många muslimer? De är likgiltiga. Det kommer en tid där kvinnor är påklädda fast avklädda. De har så lite kläder på sig att det är som att de inte har någonting alls på sig. Tajta, genomskinliga, jag vet inte vad. Det här fanns inte för 100 år sedan. Inte ens hos icke-muslimer. Yani, om vi kollar på, de hade stora kjol, de hade hijab och allt möjligt. Subhanallah. Kommer en tid där sångerskor kommer att stå på scenen och sjunga. Det här var inte heller någonting vanligt för länge sedan. Idag det är så vanligt det kan bli. Subhanallah. Kommer en tid där folk dödar varandra och inte ens vet varför de gör det. Folk förlorar förståndet. Det är också någonting vi kan se. Så alla de här sakerna som profeten berättade om alaihissalam kan vi se hända. Jag vill bara nämna också här kortfattat en faida. Vad är nyttan med dessa tecken för domedagen? Varför informerade Allah profeten Muhammad alaihissalam saker som skulle hända innan domedagen? Det finns många visdomar. Och en av dem är att stärka hans profetskap, eller yani, stärka hans bevis på att han är en profet. För ingen person kan komma och berätta tusentals saker som ska hända i framtiden och allting händer så som han har sagt. När man lyssnar på så här spåmän och Nostradamus, jag vet inte vad, det var skojare. Det var bluffare. De skrev saker som inte gick att förstå sig på, som var väldigt tvetydigt, som behövde tolkas. Många saker hände inte ens. Och så vidare. Men när du kollar på dessa hadither, allting händer i detalj. Det är inte så. Han nämnde att al-Khilafa skulle fortsätta efter honom i 30 år. Till latinesen. Exakt på månaden 30 år. Efter hans bortgång. Han nämnde vilka länder muslimerna skulle erövra. Vilka folk vi skulle kriga emot. Alla de här sakerna finns detaljerat. Subhanallah. Så att den som läser detta och hör detta har inget annat val än att acceptera profeten Muhammad alaihissalam som en profet. För annars ställer vi honom mot väggen och frågar, hur visste han annars dessa saker? Vi måste använda den här retoriken. Om han inte är profet, men var han då? Hur visste han de här sakerna? Är ni med? Och det finns inget svar på den frågan. Det finns inget rationellt, logiskt svar på den frågan. Utan det måste vara uppenbarens. Från han som vet, det fördolda av vad som kommer att hända i framtiden. En annan viktig punkt med domedagens tecken är också att de är antingen en varning eller glädjande budskap för oss muslimer. När han berättar att till exempel det kommer en tid då folk dödar varandra, det kommer en tid av orättvisa makthavare som kommer att ta era pengar, kommer att ta makt med våld, kommer att ge till sina nära och kära och beröva folket från det goda som finns i samhällena. Förtrycka människorna. Han berättade att detta kommer att hända och det händer idag. Men han berättade också hur vi ska förhålla oss till detta. Vad vi ska göra och vad vi inte ska göra. Vi ska inte göra våldter och ta upp en uppror och liknande. För det kommer leda till större fasad, större ondska och så vidare. Han berättade om al-Khawarij. De här ISIS och Daesh och Shabab, de här extrema grupperna. Och han berättade deras egenskaper, vad de kommer att göra, vad de kommer att säga och vad vi ska göra mot dem. Hur vi ska stoppa dem. Så att dessa tecken är också en vägledning för oss. Hur ska vi förhålla oss till de här sakerna när de väl händer? Är ni med? Det kan också vara ett glädjande budskap i tider av bekymmer och hopplöshet. Att alhamdulillah, det finns gott. Det kommer alltid finnas en grupp av muslimerna som är på sanningen. Berättade profeten Muhammed. Och att de som lever i sista tiden och håller fast vid islam kommer att få belöningen av 50 av sahab. Det här är saker som inger så här glädje, trygghet och hopp hos muslimer. Och att Mehdi kommer, Isa kommer. Det finns, alhamdulillah, ljusglimtar. Även om det är mycket mörker i slutet av tiden. Mycket ondska. Så finns det alltid ljusglimtar. En annan viktig sak med domedagens tecken, och det kanske är en av de viktigaste, är att domedagens tecken är en veckaklocka. En veckaklocka för att domedagen är nära. Du ser alla de här sakerna hända. Och det tyder på vad? En av domedagen är runt hörnet. Och vad gör vi när vi vet att domedagen är nära? Alltså, vi förbereder oss. Eller hur? Alltså. Så att det finns många visdomar med dessa tecken för domedagen. Och då så sa då Jibril i hadithen, berätta då för mig om några av domedagens tecken. Och då säger profeten Muhammed a.s. att några av dess tecken är att du ser slaveflickan föda hennes mästare. Och du ser de fattiga barfota beduinerna tävla i att bygga höga byggnader. Han nämnde denna hadith 2 av domedagens tecken. Och ett av dem är att du ser slaveflickan föda sin mästare. Alltså slavar har funnits i alla tider. Det försvann för 50-60 år sedan typ. Så att du kommer att se slavflickan föda hennes mästare. Vissa lärda säger att det betyder att muslimerna skulle göra mycket erövringar, få mycket konkubiner som de får barn med, och dessa barn kommer då få en hög status. Det är en tolkning på hadithen. En annan tolkning på hadithen är att det kommer att komma innan domedagen en tid där barnen blir olydiga mot sina föräldrar och behandlar sin mamma som att hon vore en slavflicka. Skriker på henne, höjer rösten, slår henne. Vad är maten och vad är det här för någonting? Och städa. Igen på det här sättet. Och det är också någonting man kan se har hänt. Det andra tecknet han nämnde för domedagen är att det kommer att komma en tid där de fattiga, barfota, en halvnakna beduinerna kommer att tävla i vem som bygger de högsta byggnaderna. Har det här tecknet hänt idag? Yatatawaluna fil bunyan. Waqa?
Yes.
Waqa. Det har hänt. Kolla på vissa av de här länderna i Khalij på arabiska halvön. För 50 år sedan. Det fanns ingenting nästan. Innan oljan. Det fanns ingenting. Subhanallah. Det finns här bilder. Kolla. 30 år efter. Du ser värsta staden. Högsta byggnaden i världen. Och just det här. Yatatawaluna. Tävla i att bygga höga byggnader. Någon säger så här med 500 meter. Och sen någon annan säger, jag har mera cash, kallar 600 meter. Någon annan 800 meter. Och nu någon ska bygga en kilometer. Och så vidare. Subhanallah. Så det här är tecken vi kan se. Och ibland är det ganska roligt. Jag tror det var Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi som levde efter 1000 år sedan. Han sa, det här tecknet har hänt idag. 1000 år sedan. Så här, 5-6 våningar. Eller vad skulle de här imamerna säga om de såg idag? 1000 meter, inte 1000 våningar. Eller 10 våningar eller någonting. 1000 meter, 800 meter och så vidare. Så det handlar om. Och det här tecknet tyder också på någonting. Det tyder på att det kommer en tid där folk som var fattiga blir rika. Och att dessa människor slösar sina pengar. De lägger pengarna på något som är helt fel och något helt onödigt. Alltså det är inte nödvändigt att bygga en byggnad som är en kilometer hög. De pengarna, de miljarderna skulle kunna lägga på lösa många av världens problem istället. Så att folk kommer att slösa och missbruka. Det är också en sak vi förstår av hadithen. Att folk som inte haft makt får makt. Och så vidare. Och just också den här girigheten och tävlan i dunya. Och det nämndes också en liknande hadith. Att det kommer att komma en tid där man tävlar i att bygga moskéer. Ja? Och skryter om sina moskéer. Och sen tar man inte ens hand om dem. Eller de står tomma typ. Och det är också någonting vi kan se då. Att vissa ledare eller makthavare tävlar i att bygga fina och vackra och ståtliga och pompiga moskéer. Dyra och så vidare. Det är inte heller från sunna. Sunna är att moskéerna är en plats av dyrkan. Det ska inte vara överdrivna i kostnader. Det ska ha faciliteter och det ska vara en säker och trygg och bekväm och aircondition och så vidare. Men kallas, det behöver inte kosta hundratals miljoner dollar för att bygga en moské. De pengarna kan du bygga tusentals moskéer för istället. Ja. Det är också ett av domedagens tecken då. När Jibril alaihissalam hade fått det här svaret så gick han iväg. Han gick iväg. Och då så säger profeten Muhammed alaihissalam att hadruna min sa'il. Vet ni vem den här mannen var som kom och frågade? Jag vet inte för er som är nya här. Jibril kom i skepnaden av en människa. Ni har säkert hört hadithen. Kritvita kläder, vackert hår, väldoftande. Och satte sig framför profeten alaihissalam och frågade dessa frågor. Och så gick han iväg. Och då säger man då, eller så sa han, vet ni vem den här mannen är? Så han var ju förvånad, vem är den här mannen? Som kommer, ingen vet vem han är, och han har rena kläder, och han ställer frågor och så bekräftar han svaret. Alltså, allt var bara ovanligt med den här mannen. Och då så säger sahaba, Allah och hans profet vet bäst. Jag vet inte vem han är. Och då så säger han, det här var Jibril som kom för att lära er eran religion. Hade Jibril, atakum yuallimukum dinakum. Och här finner vi två lärdomar i slutet på hadithen. Och det är att om du frågas någonting som du inte vet, så ska du svara, Allahu a'lam, jag vet inte. Eller Allah vet. Jag vet inte, jag har inte kunskap om denna sak. Och det är en jätteviktig aspekt av vår religion, att det är haram i islam att prata om religionen utan kunskap. Att säga jag tycker, jag tror, kanske är så här, jag vet inte men gör så här och så vidare. Finns inte. Utan islam är klart och tydligt, du måste ha bevis, du måste veta vad du säger, det måste vara korrekt det du säger. Och det är ingen skam att inte veta. Alhamdulillah, livet är en skola, man lär sig, man utvecklar sig. Och det är inte fel att säga jag vet inte. Det är helt okej. Man ska säga jag vet inte. Sahaba sa jag vet inte. Så att det är helt okej. Hänvisa till någon annan. Jag vet inte men jag kan kolla upp det. Jag vet inte men vi kan kolla upp det. Jag vet inte men jag vet någon som vet. Och så vidare, eller hur? Så att, och det ger också legitimitet. När någon icke-muslim kommer till dig och ställer svåra frågor. Och du visar att du faktiskt, du är försiktig. Så här, men jag vet inte, Allah, det är stora frågor. Då känner han att wow, han tar religionen på allvar. För honom, han var inte babblar inte bara med religionen. Om du går till vissa andra religioner, människor, han bara pratar. Jag tycker, jag känner, jag tror, det är hans egen religion till slut. Nej, han är som muslim, alltså. Det är seriöst, man är försiktig. Är ni med? Så att, vet ni inte någonting, säger Allah här. Jag vet inte. Skäms inte över detta. Och den sista saken vi lär oss av hadithen är att profeten alaihi salatu wassalam ställde den här frågan till sahaba, vet ni vem det var som kom och frågade? Och då så sa de, det Allah och hans profet vet bäst. Här lär vi oss en till viktig sak. Och det är att man ska veta vem man tar kunskap från. Han sa, det här var Jibril som kom för att lära er en religion. Det lär oss vad? Att man ska veta vem man tar kunskap ifrån. Du ska ta det från trovärdiga och pålitliga källor. Idag, i mobilen, på sociala medier, på datan, vi har en uppsjö, en obegränsat med information. Med folk som talar och utger sig för att representera religionen. Är alla imamer och sheikh på YouTube, är de bra? Säger alla vad som är rätt? Nej. Finns det de som kallar folk bort från religionen? Ja. Finns det de som bedrar folk i religionens namn? Ja, det finns. Det finns skojare. Det finns folk som har avvikande ideologier, som tillhör avvikande sekter, som rent ut sagt kallar folk bort från Allahs väg mot helvetet. Ja? Som profeten alaihissalam sa, att det kommer att komma folk, du'at ala abwabi jahannam, kommer att kalla folk till helvetet. Och då så sa Hudhayfa, beskriv dem, ja Rasulullah. Han sa, de är från vårt folk, de talar vårt språk. Genom de utger sig för att vara religiösa representanter, men kallar folket bort från religionen. Det jag vill säga är att man ska vara försiktig. Ta inte kunskap från vem som helst. Ta kunskap från trovärdiga källor. Du vet vem personen är. Du vet att personen är utbildad i religionen. Och du vet att personen pratar ut med bevis. Ja? Han har backup för det han säger. Och han tillhör en ahli sunnah wal jamaah. De muslimerna som har den korrekta trosläran. Det är också viktigt det här jag sa med att personen har en utbildning. Hur kommer det sig? Det här logiska argumentet. Att om vi söker läkarvård, du har en allvarlig sjukdom, problem. Du frågar inte vem som helst på gatan. Det är inte så här, bara om jag kollar på någon YouTube-snubbe, han är bagare, men han pratar om hur man botar den här sjukdomen. Ja? Nej! Du går till den som är mest kunnig. Inte bara någon är ny doktor, nej, men jag vill ha den här specialisten, eller hur? Om du har problem med bilen, går du och frågar en tandläkare. Du går till en mekaniker, eller hur? Han är utbildad. Han vet direkt vad som är problemet. Hur kommer det sig att när det är religionen, fråga vem som helst. Någon med skägg, fråga honom. Funkar det så? Nej. Alla som har skägg, de sheikh. Han kan Koranen fint, är han sheikh? Nej. Är han utbildad i islam? Har han någon akademisk utbildning? Har han varit på ett lärosäte? Har han memorerat? Kan han? Hur många år har han utbildat sig? Eller är han självlärd? Många idag, de är självlärda. Så jätteviktigt att man är försiktig med vem man tar kunskap ifrån. Ta kunskap från rena källor. Pålitliga människor. Som kallar till sanning. Och en till viktig sak, bara sista punkten i hadithen. Det är att vi lär oss också från hadithen. Att han sa att det var Jibril som kom för att lära er eran religion. Vad gjorde Jibril? Var det han som gav informationen eller var det han som ställde frågorna? Han ställde bara frågor. Vad är islam? Vad är iman? Vad är ihsan? När är domedagen? Vad är dess tecken? Fem frågor. Men ändå så tillskrev profeten Muhammad alaihissalam själva kunskapen till Jibril. Att det var han som lärde er religion. Och det här bevisar på vad? Det bevisar på att ställa frågor i ett, vad kan man säga, pedagogiskt syfte för att lära ut någonting är ett sätt att lära ut på. Enkelt. Till exempel nu, någon av er här har med sig en kompis som kanske inte ber. Och han vill att hans kompis ska börja be. Så han säger, sheikh, hur viktigt är det att be islam? Han vet svaret. Han vet hur viktigt det är att be islam. Men han säger, sheikh, hur viktigt är det att be islam? Jag svarar, vem var det som gjorde att han egentligen fick den här kunskapen? Det var frågeställaren. Är ni med? Så att ibland är det ett jättebra sätt att lära ut på det här med frågor och svar. Det kan vara att du frågar en tredje person som informerar någon. Eller det kan vara att du själv, du kanske sitter med några bröder och du vill väcka uppmärksamhet. Istället för att bara prata om islam, säger så. Testa frågor och svar. Grabbar, vad vet ni om islam? Vet ni si och så? Och då kommer de, jag vet inte, kanske. Ja, ni väcker ett intresse. Och det blir ett helt annat sätt att lära ut på. Frågor och svar är jättebra. Och där finner vi ofta i profeten Sunna alaihissalam att han gjorde på det här sättet. Han ställde frågor för att väcka folks uppmärksamhet och vilja att lära sig. Så det här var kortfattat förklaring på hadith Jibril, mashallah. Väldigt viktig, gynnande hadith. Och som jag nämnde i första lektionen så är det här någonting som vi muslimer ständigt ska lägga vikt vid. Att studera islamspelare, eller iman, tron på Allah, hans änglar, hans böcker. Det är den viktigaste och mest grundläggande av kunskap. Och vi sa ju att sahaba radiyallahu anhum brukade lära sig al-iman. Det var det som de lärde sig först och främst, innan de lärde sig Koranen. Så den här kunskapen ska man betona. Man ska fördjupa sig i kunskapen om tron på Allah, hans änglar, hans böcker, kunskapen om Koranen, kunskapen om domedagen, ödet, profeterna och liknande. Inshallah ta'ala. Så man får den här starka grunden i sin religion. Det är det viktigaste som man ska lägga fokus vid. Och jag ber Allah subhanahu wa ta'ala att gynna oss med denna kunskap och denna serie. Och att göra den till någonting som kommer att väga på våra vågskålar av hasanat på domedagen. Och göra denna kunskap ett bevis för oss och inte emot oss. Amin. Och jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Och om ni har frågor så får ni gärna ställa dem, inshallah ta'ala. Förutom frågan vad vi kommer gå igenom nästa vecka. För det vi har inte bestämt än. Har ni förslag?
Jag har en fråga angående det här med moskéer. Bygga ut fina moskéer. Alltså är det något fel på det liksom? Rent tekniskt sett om man säger så. Jag menar så, om man tittar på Masjid Nabawi, den är ganska fin, eller hur? Men den hade inte varit fin om man inte hade spenderat pengar på den.
Alltså det är bra att bygga moskéer, att de är stabila. De är bra, de har de här funktionerna, faciliteterna man behöver. Men det ska inte vara slöseri. Vi vill inte prata om någon speciell moské, men det ska inte vara slöseri. Till exempel vissa moskéer, man hämtar liksom den dyraste marmor i världen. Man har den största lampan, finaste lampan. Man har alltså saker som är verkligen dyrt, förstår du? Och ibland de här sakerna är också distraherande. Det var Umar radiyallahu anhu som det finns i Bukhari. Han sa när ni bygger moskéer, vad var han sa? Skydda från vind och regn och undvik rött och gult. För det distraherar i bönen. Alltså så här, ha inte massa dekoration och så här röd och gul matta eller liknande med mönster. För det kommer att distrahera i bönen. Så i alla fall, man ska inte slösa. Generellt i islam är det haram att slösa. Profeten alaihissalam, han förbjöd wa idha'atul mal, att man slösar. Och Allah säger att al-mubadhirina är ikhwan och shayatin. De är satans bröder. Så man ska inte slösa. En syster frågar här. Om man inte kan vakna eller inte vaknar till morgonbönen, kan man då ta igen den när man vaknar? Vad säger ni, kan man det? Ja. Kan man eller ska man? Man måste, precis. Det har nämnts i en autentisk hadith att profeten alaihissalam sa man nama an salat al-nasiha فَلْيُسَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا. Att om en person försover sig från en bön eller glömmer den, så ska han be den när han kommer på den. وَلَا كَفَارَ لَهُ إِلَّا ذَلِكَ. Och det är hans enda soning, att han ber den när han kommer ihåg den. För Allah säger وَأَقِمِ السَّلَاةَ لِذِكْرِ. Och be när ni kommer ihåg den. Så man ber när man vaknar helt enkelt. Även om det är 8 på morgonen, 7 på morgonen, 10 på morgonen, så ska man be. Men självklart, man ska ju vara försiktig med att man ska se till att inte försöka missa bönen. Man ställer väckarklocka. Vad man kan göra idag, alhamdulillah, på de flesta mobiler. Man ställer flera larm. 4, 4 och 10, 4 och 20, 4 och 30 och så vidare. Så även om du kör en snooze eller vad det heter, du kommer ändå vakna på något sätt. Stänger av larmet, det kommer ju till larm igen. Eller lägger mobilen lite längre bort. Eller det finns så extrema mobiler, vad var det? Det var någon mobil, något larm, någon sån app. Larmet stängs inte av tills du går till toaletten och spolar vatten.
Du kan välja själv.
Ja, så här värsta grejen alltså. Så att det är i alla fall man ska försöka sova. Försöka vakna i tid för bönen. Har du något att säga?
Det var
ett
förslag på
hur jag
ska gå igenom.
Det
är väldigt intressant. Jag ser på små sår som finns från Doha till Näs.
Jag funderar på det. Det var länge sedan vi gick igenom tafsir Juz'amma. Hela Juz'amma. Vi har gått igenom den, men det var jättelänge sedan. Och den skulle behöva göras om. Och jag tänkte även på Juz Tabarak göra om den också. Det finns med på väntlistan. Inshallah. Vi får se. Jag tänkte kanske annars Ibn al-Qayyims dawa, syndernas onda konsekvenser. Också någonting som är bra att gå igenom.
Ja. Är det sant att om man med en olycksändelse, det är nära döden, då man prisar Allah även om man inte tror på det?
Är det sant att?
Du ser till exempel, jag är med en olycksändelse, så jag är nära döden. Och sen, alltså man prisar Allah även om man inte tror på det.
Folk skriker herregud ibland när de är med en olycksändelse.
Nej, jag har aldrig hört.
Han kan tro att han kanske menar till exempel kuffar, när de kanske är i en båt och man får drunkna.
Men att de ser Allah, det har jag aldrig hört. Det som han sa, brodern, stämmer, och det nämner Allah i Koranen, att om de är på en båt eller någonting som håller på att sjunka, så kommer även de icke troende att be till Allah med uppriktighet. Och sen när alla räddar dem, så kommer de i land och de fortsätter med de fel de gör, förstår du? Men att de ser alla, det har jag aldrig hört. Alla. Det låter felaktigt. Har Isha gått in eller? Muslimappen? Va?
Nej.
Om en kvart. Va? En muslimappen?
Ja. Nej, det är
kvart. Okej. Okay. Shirali, hallå. Ja, så. Ah.